Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du?
Dennis.
Perfekt.
Hör du Jesper att, have you been dreaming about me?
Nu vet jag inte riktigt varifrån du kommer här, men nej.
Jag kommer från YouTube.
Okej.
Okay. Jag har varit och sett en trailer till en film som heter Dream Scenario med Nicolas Cage.
Jag har inte sett så många Nicolas Cage-filmer, men jag kommer ihåg den här The Rock. Så är det någonting liknande den här gången.
Alltså då var han instängd i ett fängelse.
Ja, eller var han en fysiker som skulle försöka rädda världen genom att neutralisera några bomber som fanns på ett fängelse, det här Alcatraz-fängelset. Men vi ska inte fastna i det. Vad handlar den här Dream Scenario om?
Den här var det en person som var fast i ett universitet, eller han var en lärare på ett universitet. Och mitt i allt börjar folk säga till honom att jag har drömt om dig. Och det är inte bara en, och det är inte bara två, utan det är hela världens befolkning visar sig ha drömt om honom. Ganska rolig premiss, tyckte jag. En trailer. Så jag har inte sett filmen.
Och vi är ju inte då på något sätt sponsorerade av det här Dream Scenario. Men ett bolag eller ett scenario kanske borde börja sponsorera sig, kanske HBL.
Ja, tidningen, ja.
Åtminstone verkar det ju som om de drömmer om oss.
Ja, nu och då blir vi ju kontaktade där för någon expertkommentar. Det hände faktiskt här i veckan angående Volts bokslut. Eller rättare sagt, Volt Enterprises AU:s bokslut.
Är Volt ännu ett finländskt bolag?
Det här bolaget, det står AU efter. Så det är väl ett finländskt aktiebolag då. Så jag fick bokslutet tillskickat mig och man bad om en kommentar. Så omsättningen var 60 miljoner och resultatet minus 422 miljoner.
Vad blev din kommentar?
Min kommentar blev ungefär att man kan inte säga så mycket om Volt genom att kolla på det här bokslutet.
Okej.
Okay. För att jag hävdar att det här är moderbolagets bokslut enbart. Och att Volt-koncernen består av mycket mer än bara moderbolaget. Och dessutom då har vi det här DoorDash som nu äger Volt.
Men om vi stannar ännu lite på Volt för att vi går upp till den här DoorDash-nivån. Så är det lite som att du säger att Volt kanske inte ändå är ett finländskt bolag numera. Utan vi har det här Volt Enterprises Oy som är då ett finländskt moderbolag. Men att Volts verksamhet sträcker sig förstås över många andra länder. Och när man börjar titta på hela Volt som bolag så finns det, är det mycket större än bara det här finländska moderbolaget.
Det är väl nog någonting sånt man borde säga. Att redan före det där DoorDash-affären gick igenom så hade ju Volt verksamhet i 23 länder. Och såg man på koncernbokslutet tidigare, säg 2021, så var ju omsättningen någonstans där 600 miljoner. Medan nu var alltså omsättningen 60 miljoner i det här moderbolaget. Så det säger väl en hel del då att vi ser inte så mycket av helheten genom att kolla på moderbolagets bokslut.
Jag minns inte, var det som vi någon gång pratade om just vid den här försäljningen av Volt till DoorDash? Att vad var värdet på Volt då? Eller vad var det här försäljningspriset?
Jag tror nästan värderingen skulle ha gått upp som en av Finlands största affärer, företagsaffärer genom tiderna. Att det är nästan 6-7 miljarder som man pratar om där i slutet av 2021. Som jämförelseobjekt kan man ju också ta den här Nokia-Microsoft-affären som var någonting 5 miljarder. Eller varför inte det här då Sampo Bank for till Danske Bank där kring 2006 för någon 4 miljarder i en sån här kontantaffär.
Så den här Volt-affären kunde ha blivit, vi kan väl säga ändå kunde ha blivit en av de här Finlands största affärerna genom tiden. Men det var ju väl kanske inte det som hände. Eftersom visst var den här affären strukturerad på ett sånt sätt så att Volt-ägarna skulle få ägande eller aktier i DoorDash. Och just då när man satte upp den här affären så var DoorDash-kursen på $206. Och det var det då som ledde till den här värderingen på Volt på 6 miljarder.
Ja, exakt så var det. Och jag minns att man gick ut från statens håll också att, och jublade att nu kommer det nästan en miljard i skatteintäkter. Eller vad sa man, 600 miljoner, någonting sånt i skatteintäkter. Men då sommaren 2022 kom och affären faktiskt gick igenom så hade väl priset letat sig ner mot $70 för den här DoorDash-aktien. Så det blev väl lite annat sist och slutligen. Mindre klirr i statskassan. Men ändå snyggt att ett sånt här finländskt bolag gick åt i väst.
Men är det så att nu för tiden så bidrar åtminstone inte det här finländska Volts moderbolag till så mycket skatteintäkter med tanke på att de hade ett negativt resultat på 422 miljoner?
Nej, det är ju så att förlustbolag så gynnas ju egentligen i beskattningen. Att de betalar inte så mycket skatt. Det är ju vinsten som beskattas. Så det finns kanske inte egentligen något motiv att ha något högt resultat i Finland egentligen för Volt numera på den här Finlands delen.
Ser du någonting från den här resultaträkningen eller balansräkningen där man ser att de gör några redovisningsmässiga beslut som definitivt inte gynnar resultatet?
När jag kollar till exempel en sak då i det här moderbolaget, att man har inte aktiverat utvecklingsutgifter överhuvudtaget. Det är cirka 40 miljoner i utvecklingsutgifter som man enligt bokföringslagen egentligen skulle kunna aktivera, alltså lägga på balansräkningen och sen kostnadsföra över tid genom avskrivningar. Så man gör inte det, för det skulle ju ha höjt resultatet något. Utan man kostnadsför de här direkt, vilket då drar ner resultatet. Så det skulle kanske kunna vara en sån grej.
Så om man hade aktiverat de här kostnaderna skulle resultatet ha blivit minus 382 miljoner istället för minus 422 miljoner?
Så kan man tänka, ja. Det kan också vara så att nu då DoorDash äger det här Volt, så har man lite applicerat sån här amerikanska regler här. Att det är faktiskt en skillnad så där mellan amerikanska börsbolags redovisningsregler gällande just aktivering av utvecklingsutgifter, alltså den här D-delen av R&D. Så där kan man generellt inte aktivera något sånt. Medan man då enligt bokföringslagen i Finland skulle kunna aktivera sådana här saker om vissa kriterier uppfylls. Så är det lite mer flexibilitet där i bokföringslagen, och faktiskt också IFRS skulle tillåta en viss aktivering av D-delen också. Så lite skillnad där. Jag noterar också att det där bokslutet annars var inlämnat till handelsregistret nu i september, även om räkenskapsperioden avslutades 31/12.
Känns det inte som att det här bokslutet har blivit inlämnat lite för sent i så fall?
Det är väl egentligen, går man och läser bokföringslagen där, så sägs det att bokslutet ska vara upprättat 4 månader efter räkenskapsperiodens slut, alltså inom april då. Sen följande del är att man ska skicka det till handelsregistret inom 6 månader efter räkenskapsperiodens slut. Och nu har det alltså inkommit i september inom 9 månader. Så det är nog för sent. En liten röd flagga där.
Är det på så sätt att man får något straff om man lämnar in för sent, eller hur fungerar det här?
Ja, kanske man kan säga att det är inte så mycket straff ändå som man ska få. Men 85 euro tror jag.
Så att om de ska lämna in i tid så skulle förlusten ha varit 422 miljoner minus 85 euro.
Ja, eller egentligen är det 85 euro skulle då belasta 23 års bokslut.
Okej, så det har de ännu framför sig.
Kanske vi måste ta det här beaktande då vi analyserar nästa års bokslut av moderbolaget Volt. Men som sagt, jag tycker inte vi behöver diskutera moderbolaget Volt desto mer. Vi borde gå till DoorDash och se, men kanske inte vi gör det heller. Ska vi gå vidare?
Du nämnde ju Sampo här tidigare. Och Sampo är ju på tapeten eftersom de ska dela ut sitt ägande i Mandatum till aktieägarna. Så att om du äger en Sampo-aktie kommer du också att få en Mandatum-aktie i framtiden.
Det är ganska många som äger Sampo-aktier, har jag förstått, på Helsingforsbörsen. Kolla någon gång, upp till 200 000 unika ägare. Det ska vara det fjärde mest populära bolaget att äga aktier i på Helsingforsbörsen. Så det här saken berör ju ganska många. Och Sampo, det är alltså försäkringar, försäkringsbolag, plus att man har haft det här Mandatum inne i sig då.
Ja, och nu ska Mandatum då delas ut eller bort från Sampo och då bilda i princip ett nytt bolag, Mandatum. Och det här nya bolaget kommer att också vara handlat på Helsingforsbörsen. Och man kommer att kunna handla aktier i det här bolaget från 2 oktober framåt. Den här utbrytningen av Mandatum från Sampo är en så kallad spin-off. Mandatum är då till skillnad från Sampo inte ett försäkringsbolag utan en sån här investment bank.
Så Sampo blir lite cleanare försäkringsbolag nu då? Det är igen helt i linje med det där simplifying Sampo-mantrat som upprepades för en tid sedan. Vi har väl också ett avsnitt som heter Simplifying Sampo.
Jo, och det avsnittet kan man ju kanske lite se som startskottet för den här processen.
Då var det ju mest Nordea som man ville få bort. Men nu är det alltså Mandatum i tur.
Mandatum är ju lite speciellt eftersom det var faktiskt Björn Nalle Wahlroos tillsammans med hans kollegor som då var med och skapade det här som kallades då Mandatum och Company. Och sen så har Mandatum då via många olika företagsarrangemang gått ihop med Sampo.
Och därefter följde den här Danske Bank-affären. Och nu är det alltså dags för en ny affär. Och det är väl lite som att Björn Wahlroos har gjort lite pengar på de här affärerna genom tiderna. Och nu kanske det är dags igen. Finns det någon chans för oss också? Borde vi investera i ett sånt här klassiskt bolag nu då, som kommer tillbaka till börsen egentligen? Som enskilt bolag.
Jag har ingen speciell så här tanke om just det exemplet. Men kan vi ta spin-offs generellt? Så alltså, borde man investera i bolag som delas ut från andra bolag?
Ja, det låter som en mycket bättre idé. Att vi pratar generellt, vi ger inga investeringstips.
För jag vet att den här kända investeraren Peter Lynch, så han påstår ju alltid att det finns så här väldigt bra investeringsmöjligheter om man tittar på bolag som har då blivit avknoppade från andra bolag. Så han ska ha trott att det ska vara värt att titta på Mandatum till exempel i det här fallet. En av de orsakerna som han sa är att vd:ar egentligen oftast föredrar att vara vd över ett större företag. Så desto mer folk du har som du bestämmer över, desto bättre ser det ut för dig. Så att om det uppstår situationer där vd:n bestämmer att okej, det här företaget är det faktiskt bäst att vi knoppar av från vårt nuvarande företag, så är det verkligen sådana här situationer att då är det förmodligen väldigt stor nytta med att knoppa av det här företaget. Så därför ansåg han, Peter Lynch, att det är bra att titta på de här bolagen.
Så lite stöd ska man alltså få av Peter Lynch i det här fallet då. Från honom kommer väl också det här begreppet att lyncha sig till investeringsmöjligheter och sådär. Att man kan till exempel gå in i en affär och se hur saker och ting sköts för att sen bestämma att skulle det här vara ett bra investeringsobjekt eller inte? Att lyncha sig till saker och ting. Men jag vet inte, kan man lyncha sådana här investmentbanker? Eller försäkringsbolag för den delen?
Investmentbanker känns ju väldigt tufft. Möjligen kan man göra det med försäkringsbolag. Man kan ju testa köpa deras försäkring. Men oftast så när man lunchar så försöker man kanske ändra titta hur det går för dem via att titta hur mycket folk som är i butikerna eller just via att köpa eller testa de här produkterna. Har du någon bra lunchning som du har gjort på senaste bolagar?
Jag har faktiskt testat en produkt så senast som för en timme sedan under en av mina kurser i redovisning. Så då har jag testat det här bokföringsprogrammet Briox.
Och är det då Briox, är det bokföringsprogrammet som ägs av företaget Briox?
Ja, det är Briox AB listat i Sverige. Och ja, då känns det väl helt okej nu. Men samtidigt finns det också ett annat bolag som heter Fortnox som också är listat i Sverige. Som också ger sån här liknande lösningar. Dock inte i Finland. Det där Briox finns bara i Finland. Eller ska vi säga, Briox finns i Finland men Fortnox finns inte i Finland vad jag förstår. Och de känns också, jag tror det där Briox också har blivit avknoppat från Fortnox. Så jag vet inte, vad var frågan? Om jag har lynchat mig till någonting.
Ja, eller testat luncha någonting. Så det låter ju ändå som du har testat det här Briox en del.
Ja, det är jag och mina studerande har suttit och sett hur saker och ting funkar i ett sånt här redovisningssystem.
Och vi kan ju säga på så sätt att om du ska ha känt att det här Briox var helt suveränt, så då tror jag att det skulle vara en ganska bra idé att du har investerat i det här bolaget Briox. Men håller vi det ännu lite hemligt hur bra du tycker att Briox är?
Det blir en cliffhanger.
Jag tänkte bara, vi sa ju vad Peter Lynch tyckte om spin-offs. Men det finns ju förstås också forskning kring spin-offs. Eller avknoppningar som vi kanske kan kalla det på svenska. Så vi har till exempel en artikel från Desai och Jain. Ända tillbaka till 1999. När de testar just det här som vi undrar över här. Att vad är den här avkastningen för avknoppningar? Och då specifikt, är den här avkastningen för avknoppningar bättre eller sämre än marknadsavkastningen i snitt?
Vänta. Vad är tidskriften?
Journal of Financial Economics.
JFE alltså.
Jo, JFE.
Så vad hittar de då?
De hittar att de här avkastningarna över tiden blir bättre för de här avknoppningarna ifall de här avknoppningarna gör att företaget i fråga blir mer fokuserat och då fokuserat på sin kärnverksamhet.
Låter det lite som att om Sampo nu då bestod av försäkringsbolag och Mandatum. Om man tar bort Mandatum så att Mandatum kan göra sitt, Sampo kan göra sitt. Är det här lite fokusering av verksamhet i skilda bolag?
Det tycker jag verkligen. Så på basen av den här forskningen så skulle det här kunna vara en sån här avknoppning som vi ska säga skulle ge en hög avkastning både från det bolaget då som knoppar av Mandatum och för Mandatum själv.
Och JFI är ju en högklassig tidning, så det här låter som en bra idé.
Ett ord som jag kanske inte nämnde här så mycket var, det står i den här artikeln, det är long run abnormal returns. Så jag menar man, de här onormala avkastningarna kommer förmodligen under ett par år.
Men vi är ju väldigt långsiktiga personer.
Ja visst är vi långsiktiga. Och är det så att vi tänker alltid åtminstone en vecka in i framtiden?
Ja, och ett drömscenario som jag nu målar upp framför mig är ju att vi skulle återkomma nästa vecka med nya insikter i After Class.